When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna hit allihopa till Bubblan med mig, Johan Bulla Bengtsson, och ljudtekniker Dennis Klaurin. Och sen har vi ju även en gäst idag, ingen mindre än Mario Lassan. Välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara här.
Välkommen, kul med sällskap.
Ja, precis, precis. Spelutveckling tänkte vi förkovra oss i.
Spännande.
Ja, precis. Mycket spännande. Men vi börjar lite kort då. Vem är Mario?
Ja, vem är jag? Mario är jag som sagt. 40 år, varit i spelindustrin nu i, låt mig tänka efter, är det 12 år ungefär nu i diverse olika roller. Just nu jobbar jag på Paradox Development Studios i Stockholm och har varit där nu rätt mitt 10:e år där. Och innan det så har jag varit på ett annan studio och jobbade på Halo-franchisen i Amsterdam.
Coolt.
Så det är lite kort om vem jag är i alla fall. Och alla som, om folk inte känner till Paradox-spel så brukar vi göra väldigt mycket strategispel, historiska spel och lite andra sådana liknande. Vi är väldigt nischade men fortfarande väldigt breda nu för tiden jämfört med vad vi var kanske för 10 år sedan.
Men är det främst PC så eller?
Nej, vi köper PC. Vi finns även på Xbox, Game Pass och sånt där, vissa utav våra titlar.
Ja, just det. Okej. Okay. Yeah. Men inte mobilspel och sådär, det är förbi. Ni är bättre än så.
Nej, alltså, vi har ju släppt några mobiltitlar. Men det är inte vårat fokus. Vi har ju, man kan säga att vi är uppdelade i två entiteter. Vi har studion, som sagt, som gör själva strategispelen. Och sen har vi förläggarsidan som släpper andra titlar helt enkelt som vi inte gör internt. Och då kan det vara liksom, förläggaren kan vara liksom just mobilspel, rollspel och sådana liknande då. Och på interna sidan så kör vi just strategispel. Och då är det titlar som Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris, Victoria som är det senaste som vi släppte där. Och Hearts of Iron som är andra världskriget fokuserat helt enkelt. Liksom.
Sitter Skylines som är er?
Ja, det är ju inte vi som, inte studiorna, utan det är en studio i Finland som gör åt oss helt enkelt.
Så de
gör det och så gör de nu City Skylines 2 som precis nyligen har annonserat ut också.
Otaliga timmar har jag lagt på City Skylines i alla fall.
Det är lätt hänt.
Jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja. Ja,
ni släpper alltså andra spel, inte bara de ni tillverkar själva, eftersom att ni är en studio. Ja. Jag vet inte riktigt hur det där funkar, men då köper ni in spel eller?
Det beror på. Alltså, vi har ju studios som befinner sig som en del av Paradox som inte är i Sverige helt enkelt. Sen hindrar inte det andra spelstudios att pitcha spel till oss eller att man lägger ut förfrågan, hej, vi är kanske intresserade av att göra ett sånt här typ av spel. Och så får ju folk liksom försöka komma med bästa alternativen helt enkelt. Då ju. Så det finns ju lite olika sätt man kan gå tillväga för just den biten där. Om vi tar exempel, som sagt, City Skylines är ju liksom studio i Finland. Vi har ju Triumph Studios i Holland. De gör Age of Wonders, det är ett sådär 4X fantasy-strategispel just nu. Vi har Harebrained Schemes i USA. De har gjort lite olika spel till oss tidigare, men just det senaste är ju ett Lamplighters League heter det också nyligen utannonserat. Är som ungefär som XCOM, fast tänkte mer Indiana Jones inspirerat. Och nu den allra senaste var ju Life by You, det är våran studio i på västkusten i USA som gör det, en version av The Sims helt enkelt. Alltså våran version istället.
Mm.
Okay. Jag får väl erkänna att inte jag är så inne på strategispel faktiskt. Alltså jag har inte spelat strategi sen Command & Conquer i stort sett. Så att, det var ett tag sedan.
Ja.
Men ja, det är lite kort om Paradox Interactive och vad ni gör och så vidare. Vad har du för utbildning från början då?
Alltså, jag kom in i spelutvecklingen sent, enligt vad jag tycker. I och med att jag är 40 år nu och jag som sagt jobbat säg 12 år nu i spelindustrin. Men jag kom ju in där på spelindustrin just genom en sån här IO-utbildning. I detta fallet var skolan Future Games som finns i Stockholm. Och jag tror även de har en skola även uppe i Umeå eller något liknande. Så det vanligaste är ju liksom att man kommer antingen in via yrkesutbildningar. Finns ju även högskolor som erbjuder spelutveckling på sin läroplan. Finns även gymnasieskolor i dagsläget som har det också som kurser. Så det är så jag kom in. Jag började ju med att studera design, speldesign helt enkelt. Det var ju den, utav alla mina roller jag haft inom spelindustrin, så är det nog den rollen jag haft som kortast helt enkelt, för jag gick en annan väg istället.
Men vad finns det för olika inriktningar då?
Man kan väl säga att det finns 4 stora. Det beror på från skola till skola. Men det vanligaste är ju speldesign. Och jag skulle säga att det är nog den populäraste också. För det är många tänker som liksom, ja, jag vill göra nästa stora spel och sånt och liknande. Och det är där man sätter sig just ner och funderar och designar spelmekanik och till exempel. Sen har du ju programmering naturligtvis, vare sig det är att man använder, lär sig programmera i existerande spelmotorer, eller vid att vissa utbildningar så lär man sig faktiskt att programmera en spelmotor från grunden helt enkelt. Grafik är stort och då är det både oftast uppdelat i 2D eller 3D, beroende på vad man har för intresse och sånt liknande. Innan så har produktion eller project management varit en liten del. Tror jag sett en liten uppsving de senaste åren. Och nu även för speltestning och QA helt enkelt. Eller quality assurance där. Så det är de kurserna som man brukar vanligtvis förknippa med spelutbildningar helt enkelt.
Mm. Men då har vi lite background här nu då.
Ja.
Vem du är och vad Paradox gör och vad för utbildningar man behöver ha. Mm. Så jag tänker vi ska nysta i lite hur tillverkar man ett spel.
Ja.
Det kanske är en sån här nattkörning med ett antal hur man gör. Men jag tänker vi nosar lite på det i alla fall.
Absolut.
Var börjar man?
Jag skulle nog säga det beror på helt och hållet vilket, vad för sorts spel man utvecklar. Om vi tar ett shooter-spel, typ Battlefield eller något sånt liknande. Alltså det vanligaste är ju att man börjar.
Mm.
Jag skulle väl säga att man börjar med prototypa enkla spelmekanik som ska finnas med i spelet i antingen existerande spelmotor som man ofta ska ha antingen på jobbet eller en av de stora som finns tillgängligt helt enkelt där då ju.
Mm.
Men vanligtvis brukar man börja med liksom, ja, få en karaktär att börja röra sig så som det är tänkt att man ska börja röra sig i spelet. Kunna skjuta olika vapen och så här. Mm. Grundläggande grejer man gör i ett spel. Och sen baserat på vad för sorts spel det är så börjar man ju kanske prototypa lite mer riskiga, i alla fall vi gör det, lite mer riskiga features och sånt där liknande som vi är inte riktigt säkra på om de ska finnas kvar i spelet när det släpps eller inte. Då.
Okay.
Så det är där man börjar helt enkelt. Och sen,
man gör ingen så här storyboard eller någonting?
Jag har aldrig varit med om det. Om man kör kanske mer så här narrativa kampanjer med och en AAA-studio. Där man kör till exempel en så här story campaign eller något liknande. Då kanske man skulle kunna göra något där. Men det är mest, skulle jag nog säga i så fall, kanske för när animatörer eller de som gör cutscenes ska göra och se hur det ska se ut helt enkelt, lite mer filmiskt. Men rent spelmekaniskt sett så gör man ju inte det. Det är liksom, är det narrativt? Fine. Väldigt, jag har aldrig stött på det själv, men jag skulle inte bli förvånad om det är så. Hos vissa.
Ja, men jag tänker så lite nyare spel, typ Last of Us och sånt där. Alltså det är typ som en film.
Ja.
Där känns det som att de faktiskt börjar med storyn och sen var man spelat. Eller så är det, finns säkert redan spelmekaniken bakom det. Så att
ja, alltså,
de behöver bara skriva en story i stort sett.
Ja, jag tror mycket går också i hand. Liksom, typ, Jag vet när vi, även om det inte var Halo som, om de tänker Halo när vi arbetar med det, vi hade fortfarande en någorlunda story på det om hur man spelade levlarna och sånt där liknande. Men den kom ju, den tänktes ju ut i samarbete vid sidan om när vi själva gjorde själva spelmekanikerna helt, och levlar och allt sånt där. Så det var inte någonting som var en eftertanke, utan det är liksom, ja, det ska ju finnas en bakgrund. Och sen återigen, beroende på vilken sorts typ av titel, så kanske man har liksom, man har redan bestämt sig hur världen ska se ut, vad själva premissen runt omkring, vad som händer, hur det ser ut innan man går in kanske på detaljerna.
Mm. Vilken ordning tar ni där i då, som gör strategispel, som gör är
det, ja,
världen och så,
det första vi gör faktiskt, det är ju världskartan helt enkelt, oftast se till att se till att den fungerar så som det ska passa till spelet. Det kan vara liksom, är det häxbaserat så skulle det vara häxbaserat, se till att det fungerar på det sättet. Är det provinser man pratar om vi kollar på våra spel som ofta är uppdelade i små provinser, så ser vi till att okej, hur funkar de här tillsammans med respektive spelfeature som ska finnas med i spelet. Och det är där vi börjar, så kartan är ju allt, för det är det man ser också när man spelar våra spel. Lägger man till efterhand mer och mer features.
Just
det. Så det är det smidigaste sättet att säga.
Men vilka olika funktioner kallar jag det, men vilka olika är med i början då?
Ja, alltså du har ju oftast några designers med i alla fall, brukar alltid vara med. I alla fall för det, med tanke på det, de som sitter med visionen på vad för sorts features ska fungera, hur de ska fungera och sånt liknande. Men vanligast är ju att det är någon enstaka där tillsammans med kod eller programmerarna. För att just prototypa saker och sånt liknande. Och när man kommer längre in så brukar man oftast involvera de andra disciplinerna som grafik och allt sånt liknande. Om vi kollar på oss på Paradox, så har vi börjat mer och mer nu att alla discipliner börjar samtidigt, fast i väldigt små teams i alla fall, eller väldigt få, några få individer. Så medan någon sitter och prototyper, så kanske sitter grafik och gör koncept över hur spelet ska se ut helt enkelt när man väl är inuti. Så att man kan sedan iterera på det, se vad som funkar och vad som inte funkar. QA brukar komma in lite senare när man väl är inne i, inte produktion, men när vi kör mot till exempel en vertical slice som är en bit av spelet, eller proof of concept som visar att själva konceptet och själva spelet faktiskt fungerar. Det är då de kommer in och börjar kolla efter buggar och se till att allting fungerar som det ska.
Just.
Vad är QA då?
QA? QA är ju Quality Assurance för kort. Det är ju speltestare kan man väl säga. Det är de som ser till att kvaliteten i spelet är till den standarden som vi vill släppa spelet. Så det är de som ser till att återkoppla till resten av spelteamet vad som funkar, vad som inte funkar. Vare sig det är att rent att en mekanisk sak inte fungerar, till att balanseringen inte är korrekt. Och så vidare och så vidare. Så det är de som står för kvaliteten helt enkelt.
Okay.
Det kanske är där man skulle bli när man blir stor. Att man liksom sitter och spelar tv-spel hela dagarna och sen liksom klagar på spelet man spelar.
Ja,
så att man rättar till.
Ja,
det är ett perfekt jobb.
Jag skulle säga att när jag brukade föreläsa på gymnasieskolor och sånt om spelutveckling, så finns det en väldigt intressant YouTube-reklam från en amerikansk skola från kan det vara tidigt 90-tal eller något så liknande. Och då ser man just två stycken från Quality Assurance sitta och spela ett spel, och då kommer någon producent in och säger, ja, vad tycker ni om spelet? Och säger de, ja, ni måste tajta upp grafiken här, ni måste göra det här. Jag kan säga, Quality Assurance eller QA, det är inte bara att spela spelet.
Nej, jag kan tänka mig.
Det är ju det är så här typiskt missförstånd som många har fortfarande kvar från många år tillbaka, att man, jag sitter bara och spelar spel hela dagarna. Men det är, man måste ha väldigt mycket problemlösningstänk helt enkelt när man kör sådana saker, och kunna se vad som kan, så här, cause and effect helt enkelt, vad som orsakar problemen baserat på vad det är som är problemet.
Mm. Och man ska ha liksom lösningen själv också, så att i stort sett.
Ja, man behöver inte ha lösningen, men man, för till exempel, ibland så är det så att det är om du hittar någonting som kraschar spelet, så kanske inte du vet vad grundläggande orsaken är. För om du inte är en kodare själv och kan gå in och koda, titta i koden. Mm. Men du ska ju absolut kunna hitta vad det är som orsakar den här kraschen. Och sen se till att skriva ner det på ett sådant sätt att en programmerare som tittar på grejen kan enkelt själva reproducera den här kraschen för att se vad felet är. Och då kan de lättare hitta lösningar till vad som är fel i koden.
Var det du gjorde när du testade och springa in i väggar? För du har varit QA eller?
Ja, jag började som QA när jag flyttade tillbaka till Sverige. Så var jag som QA. Men jag var genom QA många år, men jag blev ju QA-manager väldigt snabbt på Paradox. Så jag såg ju till mest att träna de andra QA-personalen helt enkelt på företaget och se till att vi hade processer och workflows som faktiskt fungerade med hur vi testade spelen på då i alla fall. Och jag kan säga, när vi testade Halo, då testade jag genom att springa in i väggar, eller rättare sagt de osynliga boxarna som ligger längs med kanten på kartan, helt enkelt för att se om man kommer igenom och sånt där liknande. Det är inte så jättevanligt nu för tiden, med tanke på att spelmotorerna har blivit mycket, mycket bättre. Men det händer ju fortfarande ibland att sånt slipper igenom, helt enkelt.
Hur många timmar la du på det då?
Jag vet inte, men om vi kollar på mina timmar på Paradox-titlar, så majoriteten av titlarna, tiden jag spelat, de är ju när jag var testare, i alla fall de äldre titlarna. Och där har vi ju några tusen timmar på respektive titel. Så om vi kollar på Crusader Kings, jag tror jag är uppe i 1500 timmar. Och så EU4 runt 1200 timmar. Och majoriteten är just att bara speltesta, inte spela spelen helt enkelt.
Din fru sa att du sprang och testade väggar i flera dagar. Och tyckte det så jävla tråkigt ut.
Ja.
Jag tar med sig det jobbet hem och springer liksom längs till lägenheten.
Ja, det kan vara lätt att tro att det bara är så. Som sagt, när vi var i Amsterdam så gjorde vi lite så, men det var inte så länge. Alltså, det var ju några dagar att kolla igenom alla levlarna och sen se till att det fungerar, men det var inte mer än så, tack och lov. Jag tror de roligaste eller de mest jobbiga är ju AI-saker att testa, helt enkelt.
Vad gör ni då? Fungera.
Det är ju det svåra. Man kollar ju på beteendet utav hur datorn spelar spelet och sånt där liknande. Och se till att den ska försöka agera så mycket som möjligt som en spelare. Men jag tror det roligaste exemplet på där vi inte kunde hitta en ordentlig lösning till hur AI fungerar, det var på Europa Universalis, där den slutade fungera helt och hållet. Och jag tror vi spenderade säkert över en vecka på att försöka hitta det, tills vi insåg att någon programmerare hade skrivit koden på ett sånt sätt att det var kopplat till online-läget i Steam. Så om du inte var online på Steam så funkar inte AI i spelet, trots att du kunde spela spelet helt enkelt. Vilket var jättekonstigt.
Ja, det är konstigt.
Men det var kul att hitta problemet till slut.
Sjukt att en sån liten grej kan göra att det bara ballar ur liksom.
Ja, det finns jättebra många exempel. Speciellt när man kör multiplayer-spel. I Crusader Kings så satt vi och spenderade flera dagar för att hitta var en guldmynt någonstans försvann i världen. Vilket gjorde att multiplayer hamnade ur synk när de spelade sina polare helt enkelt. Vi lyckades sitta efter ett tag, men det tog ju liksom att vi var ju tvungna att skapa loggar i spelet som gjorde att man spelade typ i ett FPS hela tiden tills det hände.
Vart var det då?
Jag kommer tyvärr inte ihåg det, för det var så många år sedan, men det hittades till slut i alla fall.
Tur.
Ja,
vilken tur.
Men om du jobbar med till exempel just ett där shooterspel, så testa sådana här bounding boxes, alltså att levlarna fungerar, att man fortfarande inte kan ramla ut i dem. Det är nog fortfarande mer vanligt än vad det är för mig i alla fall, som inte har något sånt att förhålla mig till just nu.
Ja, men om vi hoppar tillbaka då till temat och hur tillverkar man ett spel.
Ja.
Vad sa vi? Vi sa med vi testar mekaniken, om det är något speciellt som ska, eller ja, det man vill göra liksom. Lite grovt.
Ja.
Du ritar en streckgubbe först och hur den ska röra sig. Sen klär man på den liksom.
Ja, ish.
Något sånt eller? Säga.
Men oftast man har ju ofta
en dålig jämförelse.
Pissa på hans jobb.
Nej. Men som sagt, det hänger helt och hållet på vad för sorts spel man gör. Men om vi kollar liksom typ i first person, då har du liksom, som jag sa, man har en karaktär även om man inte ser den. Kan ju bara vara liksom typ så här två armar, två ben, torso kanske man ser och sånt liknande om man tittar ner och man böjer på kameran. Men så man prototypar först alla spelmekanikerna och sen när man kommer dit så en bit och så får man, och allting blir godkänt helt enkelt, så kanske man går mot som en vertical slice eller mot en proof of concept. Vilket är nästa steg.
Vad är det då?
Proof of concept är till exempel är det vad vi kör med i Paradox. Och där är det liksom där vi kan bevisa för... säg till styrelsen på Paradox eller till de som håller pengarna helt enkelt. Att det här är vi vill göra det här spelet. Vi har konceptet färdigt och redo här så att ni kan faktiskt testa vissa av featuresarna som vi har tänkt att ta med i spelet. För att visa liksom typ så här att vi kan faktiskt göra det här. Om vi inte kan bevisa en proof of concept så finns det ingen anledning för någon att säga tummen upp för projektet. Utan då blir det liksom typ bara slöseri med tid. Andra spelföretag kanske gör vertical slice och det är liksom, tänk dig en level som är i mer eller mindre i det stadiet som det skulle se ut när man släpper spelet. Så det är liksom hög grafik.
En pilot typ alltså.
Ja, som folk får testa så är det ens kul att spela helt enkelt. Och om det matchar, funkar bra så ja, men då får man tummen upp för att köra vidare med projektet helt enkelt.
Hur många timmar lägger ni ner innan ni kommer dit då? Innan ni ens vet om ni får tumma upp eller tumma ner?
Oj.
Finns det liksom någon gräns eller är det?
Nej, utan det är upp till respektive team att när man gör en, man gör ju fortfarande någon form av produktionsplan även för prototypandet och sånt där liknande och proof of conceptandet. Så man måste, alltså det kostar ju fortfarande pengar att göra det. Men man måste ju ha en någon form av budget. Men jag skulle vilja säga vi gör det ungefär i ett år kanske.
Oj.
Innan vi är med prototypande. Men då är det ju ofta som sagt det är väldigt få individer som är med där helt enkelt. Nu snackar vi liksom max 5 personer som sitter i ett litet mörkt hörn eller kan man väl säga och försöker skapa någonting som kan bli något större. Det skulle jag nog säga låter mest rimligt.
Men då om man jobbar på en studio så måste liksom det vara liksom klerat lite innan också då, om man ska sitta med det ett år. Skillnad kanske om man sitter hemma på kammaren och gör ett spel ett år och sen visar upp det.
Det har hänt sånt också.
Ja, men jag tänker mer processen när man är på studion och man kan ju inte bara ska sitta med det ett år.
Nej. Det finns så, som sagt, det kostar ju fortfarande pengar att utveckla den här typen eller proof of concepten helt enkelt. Och de pengarna måste komma från någonstans. Oftast får ju liksom studion ta den kostnaden tills dess att man får en lite större budget helt enkelt för vad projektet kostar.
Men har ni alltså själva styrelsen, sen är det underavdelningar, är det till respektive spel då som underavdelningarna är som folk är fokade mot eller är det alla i allt? Eller?
Nej, alltså vi har ju, alltså om vi kollar på studion i sig, vi har ju liksom Paradox är lite speciella i och med att vi har, även om vi är en studio så är vi uppdelade i mindre studiosar och varje studio är nu fokuserad på en eller två speltitlar. Mm. Så vi styr ju allt som har med de titlarna att göra. Till exempel den studion jag har släppte ju Victoria 3 i oktober förra året. Så det är vårt fokus helt enkelt. Så vi arbetar bara på den tills dess att någon gång i framtiden vi bestämmer nu vill vi göra nästa sak. Och det är så det fungerar. Sen är det som studion i sig säger till, gör ju prototypen och allt sånt där. Och sen kan man väl säga sen till som sagt styrelsen, hej, det här är ett projekt vi tror på, det här vi vill göra, här är våran plan för produktionen av det, och sen får man pengar eller får man inte pengar på vad som, hur det går.
Okay.
Även om man skulle få OK så betyder det inte att projektet kommer faktiskt släppas heller.
Hur många är ni som jobbar med till exempel då Victoria 3?
Vi är väl ungefär, låt oss säga nu, cirka 50-54 personer över alla discipliner helt enkelt.
Det är så många ändå alltså?
Ja, vi har växt otroligt mycket. När vi jobbade på våra äldre titlar så var vi 4-5 personer. Så, ja, det är inte många som vet om det. Liksom. Vi hade, i princip hela teamet var ju programmerare och sen var det kanske en eller två som skrev så här content eller typ så här, det narrativ i spelet. Och vid behov så hade vi en pool av grafiker som vi kunde liksom, ja, vi behöver grafik här nu så kan vi schemalägga er för att göra saker.
Ja.
Men core-teamet var väldigt, väldigt litet.
Mm.
Kul att det växer.
Mm. Ja, vi växer väldigt mycket.
Cool.
Ja, men så, vi pratade om, pratade med styrelsen, säger tummen upp, tummen ner. Ja. Det var något mer du snackade om. Vad heter det när du drar det för styrelsen?
Då är det ju liksom vid proof of concept.
Den visar upp, ja. Men vad händer sen då om du får tummen upp?
Då går vi ju oftast in i riktig produktion helt enkelt. Då det är där man gör den stora delen av själva arbetet fram till alfa. Då är det ju liksom se till att all spelmekanik ska ju vara på plats när man kommer till alfa-målet helt enkelt. Men det är också fram till alfamålet, i alla fall inom Paradox, som vi har säger liksom att fram till dess så kan vi cancella det här projektet. Och jag skulle säga, jag uppmuntrar det. Alltså, ibland så blir det så att liksom man ska inte vara rädd för att kill your darlings, som man brukar säga.
Mm.
Det kanske visar sig halvvägs in att det här är, kommer inte bli kul. Det här kan vi inte göra överhuvudtaget.
Men hur många fler blir ni då?
Det är då teamet expanderar till att bli så fullskaligt som möjligt.
Mm.
Så säg till exempel att man har i prototyperna så kanske man har några få individer. Kommer man vidare till mot proof of concept så ökar teamet ytterligare. Då har man med liksom sagt, lite mer grafik, då man har med QA, lite mer designers och sånt där liknande, lite mer kodare. Och sen när man går mot, när man går in i full produktion, det är då teamet verkligen skapas och blir fullskaligt.
Men anställer man mer folk då eller tar man från en annan projekt?
Vi har, nej, alltså historiskt sett så har vi kunnat dela mellan titlar och sånt där. Men det gör vi inte längre nu. Nu
okay.
anställer vi nya, så vi, det inte det är personer inuti själva studion som känner det här är ett projekt jag absolut skulle vilja vara med på. Och då kan man ju naturligtvis ha samtal om den rollen finns eller sånt där liknande. Men annars är det oftast nya anställningar. För om en person flyttas från ett annat projekt så blir det ju liksom ett hål där som måste fyllas. Och då är det antingen nyanställning där. Och så det blir liksom en dominoeffekt annars.
Men fram till alfa. Vad gör man då fram till alfa då?
Ja, som sagt. All själva spelmekanik, all features och sånt ska ju utvecklas under tiden man kommer till alfa. Så när man kommer till alfa keygaten, som jag brukar säga, då ska det ju vara liksom, spelet ska egentligen vara klart, om man bortser från liksom polish när det gäller grafik, när det gäller tweaks här och där, när det gäller balansering och allt sånt där liknande, utan det är sånt som kan komma sen. Men vanligtvis ska ju inte featuresarna i sig ändras radikalt när man kommer dit. Så om vi kollar liksom typ så här, återigen, om vi kollar, ta våra spel liksom. Allt som har med hur kartan fungerar, hur alla till exempel features när det gäller typ, säg att vi ska ha att man kan spionera på andra länder, det ska finnas inne, krigsföring ska finnas inne, diplomati ska finnas inne, allt sånt där ska finnas på plats så nära som möjligt själva slutmålet helt enkelt, hur det ska sluta.
Men hur lång tid tar det här? För jag tänker att ni sitter ett helt år då, 5-6 pers och gör prototyp. Sen kommer det in liksom 50 pers till. Det måste gå i ett helt annat tempo.
Ja.
Och liksom finslipningen. Så är det ett år till eller snackar vi 3 år till?
Mellan tummen och pekfingret.
Det kan självklart variera.
Det kan variera väldigt mycket. Men jag skulle lätt kunna säga att det kan ta upp till 1-2 år till under produktionen helt enkelt.
Mm.
Optimalt, man kan väl säga att en titel, så vi inte pratar stora AAA-titlar, ha en produktionscykel på 3-4 år totalt från när de börjar till att dess att de släpps helt enkelt. Så finns det naturligtvis vissa titlar som tar längre tid, men det är ju inte så jättenormen, så vill inte man är till exempel Blizzard som kör sina grejer med där allt ska vara liksom perfekt.
Mm.
Hur funkar det så här när ni gör uppföljare också då? Som Victoria nämnde, finns 1, 2, 3. Jag antar att det är ganska mycket i 3:an som är taget från 2:an liksom.
Inte nödvändigtvis.
Går liksom inte bara porta över liksom och sen fortsätta bara.
Det hänger mycket på uppföljaren. Om vi kollar på Victoria specifikt, så även om det kanske finns delar från Victoria 2 som påminner om i Victoria 3, så kan jag säga liksom inget blev portat över. Utan vi skrev ju, i och med att vi hade en ny generation av själva spelmotorn med mer funktioner och finesser som vi ville få in, så var vi tvungna mer eller mindre att skriva om alltihopa helt enkelt från scratch.
Ja, det är gjort från grunden. Ja.
Ja, medans andra titlar historiskt sett så har vi alltid använt föregående versionen och sen byggt på där och tagit bort det som vi inte vill ha och ersatt med nytt helt enkelt.
Mm.
Just för att kunna komma in i prototypandet och spelandet mycket snabbare. Men ibland går det inte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, just
det. Spelmotorn. Alltså, så att det tar typ 2, 3, 4 år. Eller 3, 4 år att utveckla. Alltså hinner inte spelmotorn liksom bli gammal? Eller den utvecklas inte så
fort? Nej, spelmotorn... Vi utvecklar ju vår spelmotor parallellt med själva spelen. Så det, det händer ju hela tiden saker på den fronten. Och sen i och med när man, varje gång man startar upp ett nytt spel så brukar man ju ofta sätta sig ner med ingenjörerna som sitter på spelmotorn och säger liksom, det här är vad vi kommer behöva i vårat spel. Och då får vi också en timeline från dem när de kan leverera deras bitar som behövs från spelets sida. Det är först efter spelet är släppt som vi kanske släpper att vi uppdaterar inte våran bit utav spelmotorn, utan vi släpper den biten. Men det betyder ju inte att nästa titel som kommer vara utveckling inte kommer köra nästa version utav spelmotorn. Så den körs parallellt, och så är det oftast med de flesta andra helt enkelt. De utvecklas hela tiden.
Så känns det ju inte alltid. Så, alltså om vi skulle ta COD till exempel. Det har ju funnits i hundra år liksom, och det känns ju som liksom det är samma grej man kör som det var för 10 år sedan. Fast det är liksom nytt skin på typ. Men självklart utvecklas det också. Det kommer nya funktioner och allting. Men det känns ju inte som det är så stort topp. Så man undrar ju där liksom om de verkligen börjar från grunden varje spel. Eller om det liksom bara är det är samma. För liksom Unreal är ju en ett spelserie och en motor liksom. Hur det funkar där.
Ja, alltså, alltså om vi kollar spelmotoren. Nämnde ju Unreal där till exempelvis. Från när jag började använda det, när det hette UDK helt enkelt, som var en del av Unreal. Alltså de funktionerna som kommit in bara under de här åren är ju extremt dag och natt jämfört mot de gamla versionerna helt enkelt. Vare sig det kan vara från ljussättning och till hur animationssystem fungerar och allt sånt där liknande. Sen hänger ju mycket på liksom typ hur själva spelstudion i sig bestämmer sig för att använda det eller inte. Så när man kollar till exempel, det har ju funnits vissa spel som men det här ser ut som bara en ny skin utav för samma spel som det jag spelade förra året helt enkelt.
Precis.
Och så kan det mycket väl vara, men själva spelmotorn utvecklas hela tiden. Sen finns det ju som de där olika spelstudios har ju olika spelmotorer som de utvecklar internt, och om de inte gör någonting där, då blir det ju lite stagnering.
Ja, precis. Då blir det samma. Och tanken är att det är liksom samma spelmotor som växer hela tiden kan man säga.
Ja.
Ja, man har ju sett nu så idag på YouTube, Unreal hade släppt någon ny uppdatering av sin spelmotor. Det var ju helt sjuka miljöer. Alltså det var så vackert, och det var någon bil som rullade liksom perfekt med ljudet och ljuset. Alltså det var ju verklighet liksom. Och helt otroligt.
Ja.
Och då har man kommit ganska långt med sin, kan man säga.
Ja.
Ja, herregud.
Är det en licens för er studioköpare eller för att använda sig av Unreal, eller hur funkar det?
Vi använder inte Unreal.
Men jag tänker de som vill använda. De som använder Unreal. Är det en licens eller hur funkar det?
Låt mig se om jag kommer ihåg rätt. Vanligtvis, om jag minns rätt så är det så att du köper inte licensen, men du... Om du släpper ett spel...
Det är bara en torrent man drömmer ner liksom.
Utan det är mer liksom att om du kommer upp till en viss summa utav försäljning så får du betala royalty exempelvis till Epic. Det var länge sedan jag själv höll på med Unreal eller Unity och sånt där liknande. Sen finns det vissa spelmotorer som kör liksom så här subscription-modellen helt enkelt. Eller du betalar på årsbasis baserat på hur många utvecklare du har. Så ungefär som en subscription helt enkelt.
Okay.
Så det varierar lite från motor till motor.
Ja, men nu är vi framme då vid Alpha. Vilka är det som testar Alpha?
Om man vill ens ha testare vid Alpha. Det är inte alltid man vill ha det. För i och med att spelet är oftast i... Även om det är spelbart så är det kanske inte i det skicket som kanske är så himla... som man vill presentera för utvärlden helt enkelt. Mm. Vi brukar ju ha en liten pool utav Alpha-testare som är de första som utomstående som får testa på spelet.
Mm.
Och då är det oftast kanske... testare som vi har använt oss av många, många år historiskt sett. För de vet hur våra spel fungerar, de vet våran community på det sättet. De är oftast en del av våran core community. Men det är oftast också de som är, håller sig i lite i bakgrunden, på grund av att om de går ut med att de är alfa-testare så kommer de konstant bli pingade också om vad som händer. Så det är inget man oftast går ut med. Men ja, så de testar lite saker och ger oss väldigt tidig feedback. Det här är kul, det här suger. Gör om, gör rätt. Typ så här. Sen om man gör inte det, det är en annan.
Då har vi lyckats. Då har vi kommit till alfa-testandet. Vad händer efter alfa?
När man, det är ju det här. Det beror på hur, vilken studio man är i. Vi brukar säga när man kommer till alfa, ser det som en keygate, alltså som en dörr helt enkelt. När man kommer till alfan, då är man i alfa en viss tidsperiod. Och det är då man brukar oftast polera på spelet väldigt mycket. Om det är så att du kanske har en feature men du vill kanske lägga till någonting, en extra bit, en sub-feature eller någonting, så kan man kanske göra det. Eller sådär. Det är där man ska försöka göra sådana saker. Liksom typ såhär, polera på features och göra dem bättre, tajtare, roligare och sånt där. Det håller man på med inte alls lika lång tid som i production. Eller när man är i full produktion. Men det håller man på med tills man kommer till själva beta-keygaten helt enkelt. Och det är oftast där omkring vid beta som man kan tänka sig att man ska kunna annonsera ut spelet också. Inte helst innan det. Vilket jag vet att vi har gjort ett misstag också.
Då känner man sig ganska klar med spelet, liksom, eller grunden åtminstone. Ja. Då kan man våga visa upp det som sagt.
Ja, jag tror att det bästa mantret man kan ha när man kommer mot en beta-keygate är att om det skulle skita sig och vi måste släppa spelet, då skulle vi fortfarande kunna känna oss väldigt säkra med att kunna släppa det när man kommer till beta. Även om det kanske inte är 100% balanserat. Men all content, all grafik, allt ska redan ska finnas på plats där. Sen kanske det inte är kanske det mest stabila. Man använder det ytterligare en bit under betatiden att faktiskt göra spelet mer stabilt.
Och det är värre om man inte liksom hunnit klart innan det är skarpt läge och släpper den efter betan. Vad är det Fallout och vad som släpptes några år sedan som det var en jäkla mycket snack om.
Ja, sånt händer de bästa helt enkelt, skulle jag vilja säga. Det har hänt oss också helt enkelt ibland att man släpper någonting som vi har missat. Det är någonting som många kanske inte förstår, är att även om själva studiorna kanske är stora och kan ha tillgång till många testare för att se både externa och interna, så om man skulle ha 100 testare, det är ju ingenting mot vad 10 000 eller 100 000 personer kan få in bara på ett par timmar helt enkelt i jämförelse. Och det är då man oftast kan se på respektive spelsforum eller något sånt där, eller Reddit, typ så här, det här är helt brutet, det här funkar inte helt enkelt. För de har hittat någonting, en sån konstig edge case som vi aldrig hade kunnat tänka oss ens. Hur lyckas man komma dit?
Ja, det går lite snabbare då såklart. Liksom.
Men när ni släpper betan, alltså där någonstans, har ni också då ett datum på när spelet ska släppas?
Förhoppningsvis ja. Då brukar man oftast veta vad för sorts, i alla fall inte datumet specifikt, men åtminstone vilket så här release window, alltså en tidsram i alla fall. Vare sig det är månad eller kvartal eller år. Men då brukar vi oftast ha koll på det. Betan är ju oftast en, så här, jag skulle säga en symboliska månader för att man har för att fixa de sista buggarna helt enkelt. Få in det absolut sista när det gäller polishen innan man släpper det.
Har du några mer frågor om beta nu när vi har kommit till beta-stadiet, Dennis? Snart kan vi släppa för ett spel här.
Jag har några grejer väl ändå. Nej, men jag tror jag är ganska med där. Alltså, alla får beta är man med på vad skiljer. Ja. Och då närmar vi oss ju lansering här nu.
Ja, precis. Ja,
och du touchar på en väldigt intressant sak där. Ja. Om inte det är någonting jag vill ändra på. Och, det händer även i beta helt enkelt.
Ibland stora ändringar även där.
Ja. Och då får man ju pusha hela releasen oftast.
Någon jobbig jävel som lägger sig.
Jobbig jävel smittat fel.
Exakt.
Då är det eventuellt lite små fix och trixar då inför lanseringen. Vad händer vid lanseringen då?
Ja, då trycker man på den magiska knappen och släpper spelet helt enkelt. Det är mycket förberedelse inför ett släpp är det ju. Vi brukar ha ett så kallat war room där vi sitter ner med till exempel olika discipliner, både internt inom studion och även på förläggarsidan helt enkelt. Se till att allting är smärtfritt till exempel. Att det blir, släpper vi på Steam, vilket är på de flesta spelen vi släpper helt enkelt, så ser vi till att det faktiskt går att börja ladda ner spelet, att man kan spela spelet sånt där. Och sen är vi alltid förberedda med att ha ett team redo att skulle spelet bara helt enkelt inte fungera, att vi kan försöka hitta problemet så snabbt som möjligt och göra en så här snabb hotfix, patcha det för att se till att folk faktiskt kan spela spelet.
Hur långt är det innan släpps det då så man kan börja ladda ner det? Eller är det olika?
Ja, det är olika. Nu har ju Steam har ju möjligheten att man kan ju så här preloada spelet exempelvis. Så du kan ju ladda ner spelet redan någon dag innan själva releasen så har redan installerat. Så vid klockslaget så kan du trycka kör och sen spelar du. Vi har ju inte kört med preloading utan liksom släpper vi klockan 6 på eftermiddagen så är det då man kan börja ladda ner spelet. Och så får man ju vänta på att förhoppningsvis är internet stabilt. Och...
Jag har inte gått hem hos dig, Bulan.
Nej, fy fan.
Nej, men det sker ju helt digitalt alltid för er då. Alltså liksom via Steam och sådär. Det är bara ladda upp och klicka.
Ja, alltså det är väldigt... Alltså, vi kör ju inga så här fysiska kopior på majoriteten av våra spel. Även om det finns... nu har jag inte den här tror jag vid mig, men vi har ju exempelvis Victoria 3 fysisk box också. Men det är oftast till exempel om det finns någon som vill trycka upp dem och släppa x antal kopior till exempel i Tyskland. Tyskland är ju väldigt fortfarande heta på att köra med
kopior just.
DVD-kopior. Men alltså just att det finns fysiskt i alla fall, så det är inte bara Steam. Ja. Och då är det oftast inte en CD där i, utan det är liksom du får en Steam-nyckel i själva förpackningen, men du kan ha någonting att ställa i bokhyllan.
Mm. Men det är väl ändå runt en lansering så måste det vara mycket marknadsföring sånt också som har verkligen syns. Eller? För det kan ju inte bara vara helt internt liksom, och vill era redan...
Ja, vi börjar ju marknadsföra när vi, alltså, oftast när vi, när vi annonserar spelet vid runt beta-perioden helt enkelt. Sen beroende på hur lång beta man har, så det är då man börjar liksom sätta igång marketingmaskineriet helt enkelt. Och där kan det liksom vara väldigt mycket marketing eller beroende på vad man släpper, eller så kan det vara mindre helt enkelt beroende på hur stort spel det är. Så det är mycket pengar som går ut på det.
Mm, jag kan tänka mig.
Om allt går bra då är liksom, går vi in i nästa steg utav produktionen, vilket är liksom att hålla koll på vad för problem som man hittar. Så vi brukar ju alltid släppa patchar helt enkelt, vare sig det är hotfixes eller lite större patchar som fixar de största problemen som spelarna hittar de kommande veckorna i alla fall.
Men ni har väl försäljningsmål också eller?
Ja, det har vi ju, absolut. Men det är sånt som pratas om långt innan vi ens släpper spelet. Men det är ingenting som vi, det är inga öppna siffror på det sättet helt enkelt.
Det måste finnas någon slags balansräkning där, liksom hur mycket, många timmar som man har lagt ner måste man ju sälja. Så man får tillbaka någonting på det helt enkelt. Och kanske börjar tjäna pengar till och med.
Ja, men man kan ju bara räkna på det. Liksom, typ säga att du har som oss 50 anställda. Vad kostar en anställd med alla med pension och allt sånt där liknande. Och du utvecklar spelet under 3 års tid. Du drar ju inte, du genererar ju ingen inkomst på den tiden. Då är det klart man måste betala tillbaka. Eller gå break-even i alla fall. Det är mycket pengar man handlar om.
Ja, det gäller att sälja en hel del då.
Ja, men ni snackar, ni fixar hotfix och allt det här, uppdateringar. Men hur länge gör man det då? Ja. Jag tänker, i den här efter, när jag liksom hållit på nu några veckor och sålt, vi har sålt vårt spel, så kommer ju försäljningen dala ju.
Ja och nej.
Ja, förhoppningsvis inte.
Nu kan vi bara prata för Paradox här. Vi är ju lite speciella i och med att vi faktiskt, våra spel faktiskt växer med tiden istället för att dala ner med tiden. Det är det som jag tycker är så himla kul med våra med Paradox-titlar, i och med att vi har ju en affärsmodell som vissa tycker om, andra tycker mindre om, när det gäller, i och med att vi släpper väldigt mycket expansioner och DLCs till våra titlar så här. Men vi supportar ju också våra titlar i upp till 10 år helt enkelt. Och då blir det liksom typ så att om du kommer i slutet av skedet av en utvecklare, utav en, säg Crusader Kings som var just höll på i 10 om inte mer år helt enkelt. Eller Europa Universalis som också är sen 2010 eller någonting. Nej, så nu ljuger jag. Ja, där omkring i alla fall, 2011, 2012. Då har du ju väldigt mycket expansioner som du har i katalogen helt enkelt. Och skulle man köpa alla individuellt, om det inte är så att man kan köpa en bundle eller något liknande, då blir det ju väldigt mycket pengar där.
Så det är det man tjänar på då med DLC?
Ja, alltså det, ja så länge folk köper så kommer vi vilja utveckla och supporta våra grejer helt enkelt. Ja. Och det är det som många förväntar sig av oss i alla fall. Och det är det också som gör att vi faktiskt har att våra spel växer med tiden istället för du spelar en månad.
Eller man håller ju liv i spelet liksom med sånt. Men hur mycket tid lägger man på bundle eller på DLC sen då? Så för varje del, det kan ju skilja jättemycket förstår jag, men är det lika mycket jobb som att liksom, det behöver inte börja med spel som börjar.
Nej, det är inte alls lika mycket jobb är det ju inte, men det är rent där varierar det liksom från titel till titel helt enkelt. Alltså vissa har ju väldigt större expansioner helt enkelt som de släpper, medan andra kanske väljer att släppa mindre men flera gånger om året istället. Det matchar inte alla spel. Om vi kollar på andra spelstudios, ta Creative Assembly som är deras Total Warhammer exempelvis. Det är också ett strategispel. Men du har ju din armé på kartan och sånt där liknande. De säljer ju sina hjältar exempelvis istället. Eller nya arméer. Och hur lång tid de tar att utveckla, det kan jag inte svara på. Men mycket är ju grafik där istället och lite kod. Annars kan ju en expansion lätt ta över ett år att göra om den är tillräckligt stor helt enkelt.
Ja, då tar det lite tid också såklart.
Ja,
det är bara att kolla. Jag är ju World of Warcraft-nörd va? Det tar ju ganska många år innan de släpper en ny expansion.
Ja, det kan vara ganska rejäl också. Det känns som det är ett spel som släpps nästan.
Absolut. Det är jättebra exempel där ju.
Har du sett serien Mystic Quest? Och Apple TV Plus.
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag känner till serien, men jag har faktiskt aldrig tagit till
det. Nästan, för det känns ju verkligen som det du håller på med.
Ja.
Jag vill veta om det är liksom lika glammigt.
Nej, det är inte glammigt.
Har ni så här jättelyxigt kontor med ölmaskiner och
milkshakemaskiner? Nej, det har vi inte. Vi har, alltså, jag tycker att kontoret som vi har är väldigt fint. Men alltså, bortsett från receptionen så är det ju ett vanligt kontor med lite extra nördighet helt enkelt.
Mjukglassmaskin och...
Ja, nej, alltså hade det varit det så hade ingen jobbat. Alla hade suttit där med uppsvällda magar istället. Typ så här.
Ja, ett kontor med lite extra nördighet. Det låter som mitt ungefär. Och det kommer man långt med.
Ja. Det finns ju spelstudios här i Stockholm som har fantastiska spel, alltså inredning. Väldigt typ så här lekfullt och sånt.
Ja, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är vad man gör faktiskt.
Ja, men man ska ju naturligtvis trivas där man jobbar helt enkelt. Vi har ju väldigt öppet landskap så liksom, vi kan ju prata med vem som helst. Och sen kanske det är liksom, jobbar du på Crusader Kings då har du lite rustningar här och var. Du har det som får dig att känna att du jobbar med någonting som, alltså inredningen är ju, matchar ju själva det som du arbetar med. Att man ska hamna in the mood helt enkelt lite mer.
Ja, det är svårt att ta på liksom när det bara är kod och sådär. Man vill gärna ha något synligt runt omkring sig kanske.
Ja.
Vad har ni för typisk Victoria 3? Är det någon karta då som hänger upp på väggen eller?
Tyvärr inte. Vi ville faktiskt köpa en karta som var på auktion för ett tag sedan. Men just nu så har vi har ju precis bytt nyligen våning så våran är fortfarande work in progress. Men vi vill ju ha lite mer viktorianska möbler kanske eller något sådär liknande så det känns lite mer
ja, det kan bli häftigt
lite tidsenligt.
Ja, men den serien måste du se i alla fall, så långt kan jag säga.
Ja, herregud. Ja, vad har vi mer att beta av här? vad är det som avgör då om man ska släppa en uppföljare på spelet? Alltså det är helt nytt.
Du kan ju inte svara för alla helt enkelt. Om jag ska vara helt ärlig så är det ju liksom... Jag skulle säga att det är två drivande saker. Beroende på vilka spelstudio man är naturligtvis. Men naturligtvis hur pass bra pengar föregående titeln man tjänade på helt enkelt. Man tjänade väldigt mycket bra med pengar. Och det är klart att man vill ju efter ett tag göra en uppföljare och tjäna de pengarna på nytt helt enkelt. Men hos oss är det också... Vi börjar ju aldrig utveckla ett spel, vare sig en uppföljare eller en ny titel, om inte vi har någon som har passionen och drivet att faktiskt driva utvecklingen när det gäller design. Så liksom, Till exempel en game director är vad vi brukar oftast vara den första personen som säger liksom, hej, jag vill utveckla det här spelet. Ta mig det därifrån. Det här är vad jag brinner för. Hade vi inte haft någon sån för Victoria 3 eller för Crusader Kings 3 så hade vi aldrig gjort dem helt enkelt.
Mm. Det måste ju finnas någon efterfrågan också liksom. Eller så måste man kunna skapa en efterfrågan på något vis.
Ja, absolut. Men jag skulle vilja säga pengar är absolut en motivator, motivation. För vi är ju ett företag så allt. Vi behöver ju pengar för att betala löner och överleva. Mm. Men passion och faktiskt viljan att göra någonting, det är, utan det så kommer man ingen vatt heller.
Sanning. Mm. Men hur ser en typisk arbetsdag ut för dig då? Jag glider in där på kontoret.
Ja, nej. För mig är det lite annorlunda i och med att jag inte aktivt längre delaktig i själva spelet längre. När jag var lead producer för Victoria 3 så såg det väldigt annorlunda ut för vad jag gör nu. Liksom, just nu sitter jag mest med strategiska saker för studion som kanske är mer långtidsaktiga.
Just det. Kontorsarbete bara vanligt.
Ja, alltså jag sitter mest och pratar med liksom studiochefen och ledningsgruppen helt enkelt och ser till att vi har det vi behöver göra för att faktiskt kunna utveckla spelen och sånt där liknande. Men om vi skulle ta min gamla roll som just producent, då hade det ju varit liksom exempelvis att komma in, kolla hur föregående dag hade varit när det gäller till exempel vad som hade faktiskt blivit gjort utav det som ska blivit gjort. Gjort uppföljningar, se till att kolla upp hela tiden produktionsplanerna, att de matchar i tid och budget med respektive själva utvecklingshastigheten faktiskt matchar och sånt där liknande. Men också bara att se till att moralen i teamet hålls uppe helt enkelt. Mm. Och att folk förstår hur vi ska arbeta när det gäller processer och sånt där. Så det mycket är ju disciplin specifikt. En kodare kan komma in och koda. Du behöver kanske inte nödvändigtvis tycka om vad du kodar helt enkelt. Men då kommer de in. De har sina uppgifter som de kanske behöver göra. Om inte de känner att hej, det här kanske är lite viktigare. Kan vi prata med produktion för att ändra planerna helt enkelt? Mm. Ja, men då vet man vad man ska göra. Jag håller på med den här featuren. Sen om den tar en dag eller 2-3 månader att utveckla totalt helt enkelt. Det varierar väldigt mycket.
Mm. Men ni jobbar ändå som ett ganska tight team då.
Ja, det måste. Ja.
För att hålla upp liksom moralen och lusten för spelet.
Ja, det måste. Mm.
Därav mjukglassmaskinen. Ja. För att liksom hålla uppe.
Ja, precis. Det var skaffa.
Ja. Men vad vanligt är däremot på de flesta spelstudierna skulle jag vilja säga, det är ju på fredagar så brukar man i alla fall ha öl och vin på så här, social hour helt enkelt. Mm. Ja. Jag tror väldigt, väldigt få har inte det i dagsläget där man helt enkelt ta en timme eller två och socialisera med resten av företaget och prata med dem. Och så dricker man lite öl, så dricker man lite vin, lite snacks.
Det är därför du åker tåget till jobbet alltid alltså?
Bara på fredagar.
Ja, precis. Det är
alltid
viktigt såklart. Och man kan tänka mig att det blir extra mycket på en sån där studio liksom. Om man jobbar nära varann och liksom kreativt överhuvudtaget på typ sådana studios brukar det vara väldigt trevlig stämning.
Men sen är det så att i och med att vi är så pass uppdelade och det gäller ju även andra större studios också helt enkelt, så är det väldigt sällan man kanske träffar alla helt enkelt som man jobbar med. Vi är ju trots allt, hur många är vi i Stockholm? Är det 300 personer kanske som jobbar? Så det är väldigt sällan man träffar dem på en daglig basis, även om de kanske är inom samma disciplin eller samma skrå, fast de kanske jobbar på ett annat projekt. Men de kanske jobbar tillsammans och blivit nära vänner på ett tidigare projekt. Och då vill man gärna veta vad som händer och sånt där. Och visst, man kan ju skriva på de interna Slack-kommunikationerna, men det är alltid kul att sitta och prata med över en öl istället.
Mm. Det är svårt att ha en AV för 300 pers kanske, varje fredag.
Ja, det går.
Det går om man vill.
Det går om man vill.
Men då är det egentligen, man kommer till sin arbetsplats och arbetar. Det är inte som man har sett liksom, eller den här typiska nörden sitter hemma på nätterna och kodar, utan man går de facto till jobbet då.
Ja, nej. Jag skulle väl säga när det gäller rekrytering av personal till spelstudios. Den där bilden man ofta ser kanske på filmer och på tv och sådär, den stämmer inte överens med verkligheten. Vi behöver folk som är väldigt har social kompetens helt enkelt. Mm. För att kunna klara av det arbetet man gör. För man kan inte bara sitta i ett litet hörn och göra sin grej. Man måste alltid liksom kommunicera med så många andra individer hela tiden.
Mm.
Sen naturligtvis betyder det inte att man inte kan gå och sätta sig i ett hörn och spela lite tv-spel. För man har ju liksom lite konsoler. Vi har ju Steam som vi kan sätta och spela för en liten paus. Spela något spel om man vill göra det. Så länge det man gör det man ska göra under dagen.
Mm. Ja, det är extra viktigt ändå med disciplin på sådana liksom, som man inte svävar ut och gör andra saker.
Mm. Nej, men
jag förstår det. Och alla utbildningar och så här som finns idag, men som liksom, det finns så mycket inriktat. Och då liksom, på så sätt förstår man mer att det blir ett jobb. Liksom.
Mm.
Ja.
Det är liksom ingen fin i tonåringen som sitter och programmerar och leker.
Nej.
Det,
liksom. Jag tror många som kommer alltså utifrån tänker på hur en spelutveckling går till exempel. Deras drömmar krossas rätt så snabbt när det gäller till exempel den här glorifierade bilden eller någonting så här. Mm. Som många faktiskt har, speciellt när man kommer till en, och även under tiden man går en spelutveckling.
Mm.
Jag tror ett av det första jag lärde mig under på Future Games var ju just det här att vi fick våra drömmar krossade om hur spelutveckling gick till för att man skulle fatta att det här är ju faktiskt också ett arbete.
Mm.
Och det är därför också oftast att vi är väldigt hårda när det gäller rekryteringar och se till att man kommer in inte bara på ens meriter när det gäller på vad ens skills är, men också att man ska vara en kulturell fit för företaget.
Mm. Mm.
Så det är extremt viktigt. Så man tar inte in vem som helst helt enkelt där. Det är därför oftast också spelindustrin är väldigt tuff att komma in i om man inte har någonting, en bra väg in från början.
Mm. Men om vi inte har några mer frågor?
Ja, jag såg att jag fick en fråga här nu tror jag.
Ja. Vi fick en fråga från Daniel Lundqvist här om när det gäller tekniker runt spelet, till exempel spelmotorn. Hur vanligt är det att diskussionen tas upp under utvecklingen om det behövs bytas?
Jag skulle säga att det är inte ofta. Alltså jag vet ju med mig spelstudios till exempel som uppgraderat från säg till exempel Unreal 4 till Unreal 5 eller sånt där, när det kommer upp en stor uppdatering. Men alltså det är ju en enorm risk att göra något sånt. Många gånger så hamnar man väldigt långt bak i produktionen igen om man gör någon sån grej. Det är inte det lättaste heller. Vi uppdaterar ju spelmotorn på våran sida exempelvis, men vi påverkas inte på det sättet, utan vi kan ju liksom, våra spelmotor är byggd på det sättet att vi kan bestämma vilka delar vi vill ha in helt enkelt som små paket. Men om det gäller till exempel Unreal eller Unity eller något sådant liknande, då är det betydligt mycket mer oftast riskigare att göra det.
Ja, det måste vara ganska stor skillnad då, som sagt, ni som bygger er egen spelmotor, liksom, ni kan ju bara utveckla den vidare, alltså istället för att byta ut eller kasta någonting liksom, så är ju ni där in-house liksom.
Ja.
Det förstår jag, en stor skillnad. Mm.
Ja.
Tycker det var en perfekt avslutning på det hårda livet inom spelindustrin här. Det är inte så enkelt.
Då rasar vi alla.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Det är inte lätt att vara spelutvecklare.
Nej, precis. Det är hårt.
Men superkul. Det var jättekul att få prata med dig.
Ja.
Få en liten inblick att det är rätt så hemskt att arbeta i spelbranschen.
Jag hoppas att jag var tydlig helt enkelt med vissa saker. Och det är bra i och med att ni inte heller ställt frågor som jag inte får svara på.
Nej, det är lite för dumma för det kanske.
Nej, men är det något annat så är det bara att höra av er.
Jättebra. Men då tackar vi för oss.
Ja,
stort tack.
Mycket. Ja,
tack.
Ha en trevlig kväll.
Hej.
Detsamma.
Hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.